Han kom upp, tror jag, i januari 1930.
Två veckor efter den där förtvivlade natten på pensionatet i Köpenhamn, efter 3 år när de varit åtskilda från varandra, så kommer Lasse till slut i Sverige för att bo hos sin riktiga mamma.
Jag bodde i Stockholm, alltså vid Sankt Eriksplan, i en familj som heter Blomberg. Där fick Lasse bo i samma rum som jag då, den första tiden när han kom.
I ett litet inackorderingsrum är det bara de två nu. Det är en stor omställning.
Jag stod utanför dörren och lyssnade på honom när han hade gått och lagt sig på kvällen.
När Lasse kommer är han sjuk. Han har kikhosta och han längtar efter sin familj på Hoppets allé. Efter fru Stevens, hennes son Karl och den jämnåriga fosterpojken Esse som han delat vardag med ända sedan han var nyfödd.
Och då hörde jag hur han sa: nu sover Mo och Esse och Karl, sa han. Det lät så vemodigt och sorgligt så jag kunde inte annat än gråta. Då tänkte jag, då ligger han och längtar efter sin styrmamma och sina syskon där nere.
Astrid får hjälp av sin hyresvärdinna, fru Blomberg, som tar hand om Lasse på dagarna. Men det blir allt svårare att få det att gå ihop. Den nya rollen som heltidsarbetande, ensamstående mamma tär på krafterna. Och Lasses ihållande hosta håller Astrid vaken om nätterna. Redan efter några månader börjar situationen bli ohållbar. Jag heter Joel Silberstein Hont och det här är Astrid, ett liv. En serie i 5 delar om en av vår tids största författare.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I lunden gröna går flickan sköna att plocka blommor ut i det gröna. Det är skola plocka.
Hopträngda i ett litet inackorderingsrum i storstan. Det är långt ifrån idyllen som Astrid själv vuxit upp i, på barndomens Näs.
Sing du sing dalala lady skola kallats projekt mig.
Idag är Näs ett museum.
Ja, men nu står vi här utanför barndomshemmet framför den vackra trappan och glasverandan som är här.
Det är guiden Pia Eriksson som leder oss upp för grusgången till det röda lilla huset med vita knutar där Astrid växte upp som barn.
Nu så ska vi ju gå in här i Astrid Lindgrens barndomshem.
Vi ska gå in i köket första.
Välkommen.
Huset försvann en tid ur familjens ägo. Men på 60-talet köpte Astrid tillbaka barndomshemmet och återställde det så att det blev precis som hon mindes det från när hon var liten.
Okej, så det här är liksom hennes minnesbild av hur köket såg ut?
Ja, precis. En del av möblerna är original och det som inte finns kvar som original, det är Astrid själv som har letat fram kopior och som hon mindes det. Näs och platsen här var ju väldigt viktig för henne, och när hon då bodde i Stockholm så var ju Näs en plats hon kunde komma tillbaka till för att vila och skriva. Hon var ju alltid en bondjänta från Småland som hon själv beskrev.
I det här köket satt hon med Margareta Strömstedt för många år sedan och berättade om sin uppväxt.
Ett ganska trivsamt kök. Det är lite grann omgjort. Vi sprang runt om sådär och lekte sig en blåst. Då sprang man från köket ut i farstun, in i sängkammaren och ut där och så gick det runt. Under tiden så arbetade mamma och med en och annan piga här och det var ingen som sa någonting utan vi sprang. Störde dem så gott vi kunde.
Vidare här in till
salen.
Vi följer Pia in till salen, finrummet. Där familjen samlades på söndagarna och ett av få ställen på gården där barnen inte fick leka.
Men vi ser här på väggen så hänger den här vackra tavlan. Nu ser vad det står.
Gud är kärleken.
Ja, Gud är kärleken. Just den här tavlan med den här snirkliga silvertexten, den har Hanna gjort själv.
Det är ett gudfruktigt hem som Astrid växer upp i. Samuel August är kyrkvärd och Hanna har ett utbrett socialt engagemang i Vimmerby. Båda två är högt aktade i det lilla samhället. Ultrarespektabla, som Astrid uttryckte i ett brev. Och hon minns själv från tiden före Lasse hur Hanna upprört kunde prata om unga flickor som fick barn utanför äktenskapet. Att en sådan tragedi, som de såg det, drabbat deras egen familj kan inte ha varit lätt.
Det finns ett ordspråk, eller om man ska säga, som användes av Hanna och Samuel August, och det var vi sär inget utåt. Jag tror att det var det som låg som ett lock på det här.
Barbro Alvtegen är dotter till Astrids bror Gunnar och själv uppvuxen på Näs. När Barbro bodde hemma, långt efter att Lasse kommit till världen, var historien om Astrids graviditet fortfarande ett ämne man undvek.
Det var ingenting som man pratade om hemma. Om det var av hänsyn till farmor och farfar som lagost och Hanna, det vet jag inte.
Under Astrids tuffa år i Stockholm har föräldrarna hjälpt till så mycket de kunnat. Men erbjudandet om att de skulle kunna ta hand om Lasse på Näs, en lösning som nog föresvävade alla, har inte kommit. Oron för vad folk skulle säga i Vimmerby är för stor. Vi sär inget utåt.
En kärleksfullare bonde har aldrig funnits.
Det är pappa, Samuel August, som Astrid står närmast. Den varma, kärleksfulla bonden som sticker ut bland andra män i hans ställning.
I varje fall var det nog ibland smålandsbönder ovanligt att någon visade sina känslor så som Samuel August gjorde. Vi barn var vana att dagligen se vår far åtminstone någon stund stå och hålla om vår mor och vänslas med henne.
Astrid ska senare i livet skriva en bok om sina föräldrar. De där två som tyckte så mycket om varandra. Om deras kärlek och om Samuel August som inte kunde vara utan sin Hanna.
Han beundrade, för att inte säga dyrkade henne. Och visade det genom att hålla henne i handen och prata med henne. Och ibland kunde farmor vara lite besvärad och det förstår jag. Att ständigt utsättas för en dyrkan.
Vi går in här till svungen här i sovrummet.
Och den där kärleken har en central roll i barndomshemmet. Inte bara bildligt. I vardagsrummet där hela familjen sov och Astrid och hennes bror Gunnar tävlade om vem som skulle få ligga bredvid pappa i sängen står en skänk.
Den är fin och ganska utsirad.
Precis, så en vacker byrå med tre stora lådor och så är det ju små lådor här uppe. Men mitten på den här byrån så står det ju ett brunt träskrin som är väldigt gammalt.
I träskrinet, som alltid stått där på skänken, förvaras de kärleksbrev som Hanna och Samuel August skickade till varandra innan de gifte sig.
Jag tar fram några av breven här. Här står det breven som börjar med snälla du och min lilla älskling. Det är ju väldigt snirklig handstil på de här, vacker handstil.
Barnbarnet Barbro Alvtegen.
Det är så roligt med de breven för de är ju verkligen kärleksfulla. Och han, Samuel August kan börja med älskade Hanna och så beskriver han då hur mycket han älskar henne. Och så skriver han, och nu slutar jag med de kärligaste hälsningar din S.A. Eriksson.
Om Samuel August står för de något mjukare värdena så är det Hanna som sköter uppfostran. Men hon ställer inga omöjliga krav. Barnen är fria att leka och smutsa ner sig och behöver inte passa några mattider. Men som Astrid uttryckte, hon behövde aldrig tjata. Så hon åt barnen att göra något så gjorde de det helt enkelt.
Farmor var ju inte den här farmodern som man gick och satte sig i knät på eller så. Man hade respekt för henne. En gång när jag hade hicka så gick jag till mamma och sa: mamma, jag har hicka, vad ska jag göra? Men gå upp till farmor så hjälper hon dig, sa hon. Så jag gick upp till farmor och klagade min nöd. Då spände hon ögonen i mig och så sa hon: nämen Barbro! Och jag blev så rädd så att hickan försvann i ett huj. Och nästa gång jag fick hicka, då behövde jag bara ta ett steg i trappan upp till farmor, så försvann hickan.
Och så kom vi då ner i alla fall till Småland och blev hämtade vid stationen av en hästskjuts.
Det är april 1930 när Astrid kliver av tåget vid Vimmerby station. Öppet och utan att skämmas, med Lasse vid sin sida, åker hon sen genom det lilla samhället och den, som hon själv beskrivit det, ormgrop av rykten och skvallersjuka som hon tvingades fly 4 år tidigare.
Och jag gick in i Vimmerby med honom och gick där och brydde mig inte om att folk stirrade på detta. För det var ju inte så vidare fint att komma hem med ett utomäktenskapligt barn.
När föräldrarna på Näs insett hur kämpigt Astrid har i Stockholm har de till slut erbjudit sig att ta hand om Lasse. Det är ju hit han hör, som Hanna till slut slår fast. Och när Astrid och Lasse kommer fram till gården är det för fjärde gången i sitt korta liv som Lasse kommer till ett nytt hem och får en ny familj.
Och när jag kom ner och kom in i hallen med honom första gången, då slog han armarna om mina ben och så sa han: du ska icke gå fram, mig, sa han. Då trodde han, nu ska jag väl bli lämnad ensam igen.
Men det dröjer inte länge innan Lasse släpper taget om Astrid och får uppleva allt det där som hans mamma upplevde som barn. Friheten, lekarna och för första gången livet på landet.
Och Gunnar tog med honom ut i svinstian. Då fick han se då en gris för första gången i sitt liv. Och då sa han själv då: är det en bamse? Sa han. Han trodde att det var en björn. Han hade aldrig sett någon gris in till dess.
Mor och son får 2 intensiva veckor tillsammans innan Astrid måste åka tillbaka till Stockholm och börja jobba igen.
Jag hade semester från jobbet då, så jag var ute och gick med honom. Vi var och vandrade i skogen hela tiden och hade så trevligt. Och när vi blev trötta så la vi oss ner på marken och vilade oss.
Lasses känsla av trygghet är till en början skör. Och att än en gång tvingas anpassa sig till ett nytt hem är inte okomplicerat. Astrid minns särskilt en episod när hennes faster Anna en dag kommer in i köket där Astrid och Lasse sitter. Anna väcker något i Lasse.
Men det är ju mor, sa han. Jag trodde att det var mor som hade kommit, och då skulle han absolut gå med henne hem.
Lasse tror sig plötsligt se sin fostermamma, fru Stevens, i faster Anna.
Gråtande gick jag med honom bort till faster Anna. Men när han kom in där då såg han väl att det här var inte riktigt. Det stämde inte. Så då så till sist så sa jag: ska du gå med mig hem nu? Ja, sa han. Men allén kräktes han, som man förstår att han hade haft en svår pers.
I över 1 år ska Lasse bo på Näs tillsammans med sin mormor och morfar, omgiven av människorna som gjorde hans mammas barndom så lycklig. under tiden Astrid ordnar tillvaron uppe i Stockholm.
Och men då när jag lämnade honom där, då talar han ju fortfarande absolut danska.
När Astrid kommer ner och hälsar på nästa gång har den dansktalande treåringen förvandlats till en, som hon säger, fullblodsmålänning.
Det tog mig en månad innan jag kunde komma dit igen. Men då sa han, och kora de skener, sa. Sen talade han den mest utpräglade småländska.
Han hade ju nog sina bästa dagar där i Nes, där alla älskade honom. Och mormor och morfar som han fick ändå plötsligt.
Under tiden i Stockholm har Astrid kommit allt närmare kontorschefen Sture Lindgren. När de träffas ligger han i skilsmässa och de börjar planera en framtid tillsammans, med Lasse.
Ja, jag sa att väl inte till honom första dagen. men han insåg att om han skulle ha mig så var det tvunget att ta Lasse med.
Och den 4 april 1931, ett år efter att hon lämnat Lasse hos föräldrarna, står bröllop i Vimmerby. Prästen kommer till Näs och Astrid Eriksson blir nu Astrid Lindgren när hon i barndomshemmet gifter sig med Sture Lindgren. Kort efter kan Astrid äntligen hämta hem Lasse till Stockholm. Den här gången ska det bli för alltid.
Så när han kom dit nästa gång då var det till sitt blivande hem han kom. Jag fick ihop det till sist.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I en lägenhet på Vulkanusgatan 12 kan Astrid nu till slut ge Lasse det trygga familjeliv hon så länge längtat efter. Sen hon blivit fru Lindgren har hon varit tvungen att sluta sin anställning och få gå in i rollen som hemmafru.
Och Lasse och jag, vi var ute vid Koa var eviga dag nästan och klättrade i berget där ute.
Hon och Lasse tillbringar större delen av dagarna i grönområdet Koa i närheten av Atlasområdet där de bor. Hon förstår inte riktigt själv att hon överhuvudtaget hann med att sköta ett hushåll under den här tiden.
Men så plötsligt en dag så var ju Karin född och då kunde inte Lasse få morsin med sig dit. Så det var väl inte så roligt för honom egentligen. Han fick avbryta denna underbara lektid med mig.
1934 växer alltså den lilla familjen. I maj föds dottern Karin. Och Astrid, hela tiden vaksam på hur Lasse mår, minns särskilt en rörande episod från den här tiden. När hon med Karin i famnen på väg till barnkammaren går förbi badrummet där Lasse befinner sig.
Och då, när jag gick där med Karin så sa jag, min lille Karin, sa jag. Då tänkte jag att ja, men det där, det hörde nog Lasse. Så då när jag gick jag och la ner Karin i sängen och sen stack jag in huvudet i badrummet och så sa jag, min lille Lasse. Och så gick jag ut och stängde och in. Men då kom Lasse om en liten stund när han hade gjort färdigt vad han skulle där. Så kom han springande in till mig och så sa han,
Jag satt där inne och hörde att du sa min lille Karin. Och då tänkte jag, varför säger hon inte min lille Lasse? Och då kom du och gjorde det. Var du är god, sa han. Och så kysste han mig på armen, på handen. Så då förstod jag att ja, det skulle för alla föräldrar tänka på. Man måste tänka, sätta sig in i hur det inte känns att vara barn. För annars så blir det en massa som inte är bra för barnen. I en djup oändlig skog, svarta moln där åskan slog, gick ett litet barn en gång, dagen lång. Ja, den dagen var så lång, himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet gick och grät. Då sa Karin när jag sjöng den, sa, du ska sjunga att hennes mamma ska komma.
Jens Andersen, författare till biografin Denna dagen ett liv, menar att de här åren är helt avgörande för vem Astrid Lindgren blir.
Att hon kände det på egen kropp, det tror jag verkligen också var med till att grundlägga hennes syn på och förståelse för barn och barndom och för vuxnas ansvar.
Upplevelsen av att ha lämnat ifrån sig sitt barn och sen på nära håll tvingas studera hur det påverkat honom. Det grundmurar hela hennes syn på barn, uppfostran och vuxnas ansvar.
Här är det en basis som skapas i Astrid Lindgrens författarskap och hennes, också hennes, vad kan man säga, hela sån allmänmänskliga syn på människan och de här allra första år i människans liv.
Astrid minns de fina stunderna, lekarna och Lasses många infall och roliga sägningar. Men det hon aldrig glömmer är stunden av olycka. Hans rädsla för att bli lämnad. I sina kassaböcker, där hon håller koll på familjens ekonomi, börjar hon skriva ner sina iakttagelser av Lasse. Hur han anpassar sig och trivs i olika sammanhang. Här utvecklar Astrid, enligt Jens Andersen, en särskild blick, en lyhördhet och förståelse inför andra människors psykologi.
Hennes mycket välutvecklade förståelse för andra människor, hennes talang för att avläsa andra människors reaktioner och psyke och sånt, det är ju också något hon prövar över för Lasse, prövar att skriva ned i sin matbok små upplevelser av hur han enten trivs eller inte trivs bland andra barn.
Den lycka det innebär för Astrid att äntligen få hem sitt barn till Stockholm, det är samtidigt Lasses olycka, som Jens uttrycker det. Och vetskapen om att hon själv är ansvarig för den, låt vara att hon inte hade något val, den kommer alltid fortsätta att påverka henne.
Den upplevelse det är hon själv är ansvarig för detta, det lär henne ju tydligare än allt möjligt annat vad det är viktigt i ett barns liv och i dess uppfostran. Och det kommer till att följa henne genom hela livet.
Ja, men det påverkade väl allting.
Astrid Lindgrens dotter, Karin Nyman.
Fast det var ju ingen som hon talade om. Men för henne var det säkert alldeles givet så att hon såg vad det hade gjort med honom.
De här åren i Astrids liv kommer vi att se spår av i hennes böcker. I de många ensamma föräldralösa pojkarna. Men Karin minns framförallt en omvälvande händelse som hennes mamma berättat om från tiden innan Lasse kom till Stockholm. Där en flicka står i centrum.
Hennes kompis som hon delade rum med på den tiden, Gun hette hon. Hon fick ju barn samtidigt. De hade träffats på det här mödrahemmet där Astrid skulle bo först. Och sen delade de rum och Gun fick en dotter som hon lämnade till barnhem.
Astrid, som vid den här tiden gör allt i sin makt för att ta hem Lasse, möter i rumskompisen Gun en nybliven mor som är hennes motsats. Gun och pappan till barnet är fortfarande tillsammans, men ändå har de valt att lämna bort sitt nyfödda barn.
Och de får inte dit och kollade ett dugg. Så att till sist så får mamma iväg ner till, det var någonstans i Skåne tror jag, till det här barnhemmet.
Astrid stod inte ut med tanken på det övergivna barnet, vars föräldrar inte brydde sig och tar sig till henne. Med sig har hon en godispåse.
Och så kom hon, och det såg så, det var den mest ödsliga, trista, fullt med små barn som inte hade roligt alls. Och hon skulle ge den här lilla tjejen den här godispåsen, men tog föreståndaren innan den och skulle dela ut till alla barnen. Det var bara det att det räckte inte till alla barnen.
När Astrid såg in i det bortlämnade barnets ögon tyckte hon sig förstå vad de gav uttryck för.
Jag minns att hon sa att den här lilla Britt, hon såg ut som, egentligen vågar jag inte vara här, men jag vågar inte vara någon annanstans heller. Det intrycket gav det där lilla, totalt övergivna barnet faktiskt.
Föreståndarinnan gick kvällsrund. Hon gick från den ena sängen till den andra och kontrollerade att allt var som det skulle. Någon enda sällsynt gång hände det att hon gav en pojke en sträv, nästan motvillig klapp. Rasmus tyckte inte om höken, men varenda kväll hoppades han att hon skulle klappa honom. Han visste inte varför, han bara längtade efter att hon skulle klappa honom.
Extra utsändning från TT. De tyska flygplanen har gått till attack i två omgångar. Sedan i middags hörs i Warszawa dovt kanondunder.
Den 1 september 1939 invaderar Hitler Polen. Det som aldrig skulle få hända, ännu ett världskrig, är nu ett faktum och världen håller andan.
Regeringen har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd som nu kan anses påkallade. Vår beredskap är god.
Och jag minns när kriget började hur dödsförskrämda vi var. Och vi började hamstra livsmedel med detsamma.
På något vis så trodde jag kanske inte att det var, att det skulle gälla oss en väldig fara. Det borde jag ju ha trott. Men det gjorde de vuxna förstås allt för att man inte skulle tro. Utan vi fick ju veta att nej. Sverige kommer inte att komma med i kriget, absolut inte.
Inför barnen, Karin och Lasse, försöker Astrid dölja sin oro. Men i själva verket följer hon minutiöst varje skede i kriget. Hon dras med i det som händer, hon blir nedstämd och starkt påverkad.
1 september 1939. Idag började kriget. Ingen ville tro det.
Hon börjar föra dagbok. På krigets första dag skriver hon.
Igår eftermiddag satt Elsa Gullander och jag i Vasaparken och barnen sprang och lekte runt omkring oss. Och vi skällde i all gemytlighet på Hitler och kom överens om att det nog inte skulle bli krig. Och idag. Tyskarna har bombarderat flera polska städer tidigt i morse och tränger in i Polen på alla håll. En beklämning som är fruktansvärd ligger över allt och alla.
Den här första ingången i dagboken blir början på ett arbete som ska pågå i många år. Där Astrid med hjälp av inklistrade nyhetsartiklar noggrant dokumenterar och kommenterar krigets utveckling. Samtidigt som det lilla livet, familjelivet, pågår i Vasastan.
Bara det att hon satte sig ner och klippte ur tidningarna och kommenterade fortlöpande, inte varje dag, men hur kriget fortskred visar ju att hon i alla fall hade ett väldigt stark inlevelse i det.
21 juli 1940. Och solen har strålat intensivt och förgörande. Det regnar inte denna ödessommar 1940. Världens herre, vilddjuret i uppenbarelseboken. En gång en liten okänd tysk hantverkare. Sitt folks upprättare och enligt min och mångas åsikt ödeläggare och kulturskymningsmakare. Vad ska hans slut bli?
Jag hade plats tillfälligt jobb så där hos Harry Söderman, vet du vem det var?
Astrid har börjat jobba extra åt Harry Söderman, Revolver Harry som han kallas. Docent på Kriminaltekniska institutet. En förnyare och föregångsman inom den relativt unga vetenskapen kriminalteknik.
Harry Söderman, han var vida känd. Han skrev en bok i kriminalteknik som såldes till Amerika.
Det är under slutet av 30-talet som hon via platsförmedlingen blir skickad till hans kontor för att bistå honom med stenografihjälp.
Och då kom jag dit och så hörde jag någon som hände. Vem är det? Det är stenografen, svarade jag lika bryskt.
Och sen var den kontakten etablerad, som Astrid formulerat det.
Och sedan så var det han som frågade mig om jag kunde skaffa 10 eller om det var 20 kvinnor som skulle ha ett hemligt uppdrag. Det var så hemligt och vi fick ju svära på. När vi slutade fick vi gå in på att vi skulle aldrig ta om det för någon.
Sommaren 1940 hör Harry Söderman av sig och undrar om Astrid vill ta ett ytterst konfidentiellt jobb på säkerhetstjänstens avdelning för brevcensur. Snuskjobbet, som hon och kollegorna kommer att kalla det.
Vi hade så himla roligt på den hemliga censuren.
Att man kunde ha så roligt trots att det var krig, har Astrid frågat sig. Men bland de tusen och åter tusen brev hon granskar i jakt på uppgifter som kan äventyra rikets säkerhet stöter hon också på många drabbande vittnesmål från krigets fasor som ibland letar sig in i dagboken.
27 mars 1941. Ett ytterst sorgligt judebrev. Ett tidsdokument i sitt slag hade jag idag. En jude som nyligen kommit till Sverige skrev till en rasfrände i Finland och berättade om förflyttningen av judar från Wien till Polen. Det är tydligen Hitlers mening att göra Polen till ett enda stort ghetto, där de stackars judarna får omkomma av hunger och snusk. Hur kan Hitler tro att man får hantera sina medmänniskor så där?
Då brusade det i silverpopplarna som om en storm hade gått fram över dem. Många blad föll till marken och det var som om någon grät när de föll. Jag kände att jag var rädd för ridder Kato. Så rädd, så rädd.
Astrids krigsdagböcker ger en inblick i hur en svensk familj levde i krigstider. Men för Jens Andersen är det framförallt hennes blick på kriget och vad det gör med henne som fascinerar honom.
Det var såklart skojigt att läsa om hur en husmor trakterade och kunde klara familjen i svåra krigstider. Men det spännande var ju hur Astrid genom krigen och hennes intresse för krigens aktörer jo plötsligt också får en psykologisk insikt i maktens väsen.
Mellan pärmarna på de totalt 17 anteckningsböckerna utspelar sig enligt Jens en historia där man får följa hur Astrid når en psykologisk insikt i maktens väsen.
Det att Astrid brukte något av krigsdagboken på att psykologisera några av krigens aktörer, Hitler för exempel.
Hon följer de storpolitiska skeendena men släpper aldrig de enskilda människorna ur blickfånget. Hitler var för henne en gåta som skulle lösas.
Hon brukar mycket krigsdagböckerna till också att skriva sig in i Hitlers psyke, exempelvis. Det är ett exempel på ett tidspunkt där hon skriver om... Ska jag se om... Ja.
12 november 1942. Att inte alla människor förstår. Att det måste vara en psykiskt defekt man som står upp och talar som Hitler.
Alltså det slår hon fast och det kan vi inte vara, tror jag, oeniga med henne i, men det är intressant att hon sitter där på avstånd av krigen.
Det Astrid skriver i sina dagböcker är närmast en psykologisk maktutredning, som Jens uttrycker det i sin biografi. Där hon gång på gång försöker tränga in bakom Hitlers, Stalins och Mussolinis järnmasker.
28 juni 1941. Nationalsocialismen och bolsjevismen. Det är ungefär som två skräcködlor i kamp med varandra. Det är otrevligt att behöva hålla med en av skräcködlorna. Men just nu kan man inte annat än önska att Sovjet kläms efter ordentligt. efter vad det har fått åt sig under detta krig och allt det onda som det gjort mot Finland. Världshistoriens största truppmassor står mot varandra vid ostfronten. Det är ohyggligt att tänka på det, om det ska vara Harmageddon som förestår.
Vi såg det. Ingen mer än Jonathan och jag har sett två vidunder från urtiden förgöra varandra. De högg och bet båda två och ville döda. De hade väl längtat efter det ända sedan urtiden. Ja, de högg och bet som två rasande och vältrade sina förfärliga kroppar om varann i virvlarna. Katla skrek mellan betten, men Karm högg alldeles tyst. Och svart drakblod och grönt ormblod flöt ut i det vita skummet och färgade det mörkt och sjukt.
Och vi har flyttat från Vulkanusgatan 12 till Dalagatan 46 trots krig och dyrtid.
Astrids barnbarns barn, Johan Palmberg, läser högt ur krigsdagböckerna.
Jag kan inte låta bli att vara glad åt vår vackra våning, fast jag hela tiden är medveten om att vi har det allt för oförskyllt bra när så många inte ens har tak över huvudet.
Vi sitter i Astrids lägenhet på Dalagatan 46, i en av sofforna i vardagsrummet.
Vi har fått ett stort, vackert vardagsrum, barnen har fått varsitt rum och vi en sängkammare. Vi har köpt en hel del nya möbler och fått riktigt trevligt. Jag vill inte att det ska bli bombat en gång. Så skriver hon om flytten. Och det här är det stora vackra vardagsrummet då som vi sitter i.
Det är i oktober 1941, mitt under brinnande krig, som familjen Lindgren flyttar till den här lägenheten med utsikt över Vasaparken.
Astrid gjorde en klassresa i och med att hon gifte sig med Sture. Liksom. Jag tror att det kanske var därför också som när hon flyttade hit så flyttade hon aldrig härifrån igen, för att hon tyckte att det var så här... Nu har jag nått upp till toppen av lyx.
När de flyttar till Dalagatan har Sture avancerat och blivit direktör för Motormännen. Och även om Sture, enligt Johan, gillade det ljuva livet och kunde komma hem och överraska med både gåslever och konjak, så ser Astrid till att vända på slantarna så här i krigstider.
Det finns en historia om hur hon, när de flyttade hit, behövde mycket fler möbler. Så gick hon runt i affärerna, de fina möbelaffärerna i Stockholm. Såg ut de modeller som hon ville ha och så skrev hon hem till sin gamla klasskompis Nisse Ståhl som var snickare nere i Vimmerby och bad honom bygga kopior av dem som han då skickade upp. Och sen så skrev hon direkt hem till sina föräldrar då och berättade om hur mycket pengar hon hade sparat på att låta bygga kopior istället. Lite återkommer de här breven att hon vill visa att hon inte håller på och har ett väldigt utsvävande liv utan att hon är klar av att vända på slantarna som en riktig smålänning bör göra.
Vi följer Johan vidare in mot salen.
Tänk att jag kan visa upp också här.
Och till en möbel som visserligen inte är snickrad av Nisse Ståhl, men som under 1941 spelar en avgörande roll för Astrid Lindgrens framtid.
Det var då i den här sängen som Karin en gång låg sjuk under kriget. Hela tiden ville att Astrid skulle vara kvar hos henne, så hon tjatade om att Astrid skulle berätta historier och läsa böcker för henne.
Och det fick då mamma göra. Hon fick verkligen ligga i med det på kvällarna åtminstone. Så att vid ett tillfälle så var hon faktiskt lite sliten och trött och utbrast. Men vad ska jag berätta mer då? Och då sa jag bara för att hålla kvar när jag, men berätta om Pippi Långstrump. Och det var ju bara något som kom flygande för mig som ett namn. Och märkligt nog så funkade det. Hon blev antagligen en aningslite sporrad av det där konstiga namnet och började se något framför sig och började fabulera fritt. Och sen fick hon fortsätta att berätta om Pippi Långstrump för mig så länge jag var sjuk och även senare och för andra barn, för mina kusiner och för mina kompisar. Så att hon märkte att det är någonting alldeles oemotståndligt med just den här Pippi Långstrump för barn.
Astrid, ett liv produceras av mig, Joel Silberstein Hont, Carl Fridsjö och Simon Moser för produktionsbolaget Just Stories i samarbete med Astrid Lindgren AB. Mix och ljudläggning av Timmy Strandberg på poddbyrån. Intervjuerna med Astrid från 1997 är gjorda av Urban Svensson. Inläsningar av Astrids brev och dagböcker av Ellen Hammarskjöld. Den här podden görs också i samarbete med Universal som gett oss tillgång till alla Astrids musik. Kan du inte få noga musiken så finns den på Apple och Spotify och som musikvideos på Barngalaxens YouTube-kanal. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.